Välkomna ska ni vara till slaget som den här gången fokuserar på en specifik ett område och ska vi säga en ort, nämligen Raseborg. Stängning av ungdomsgårdar, bibliotek och konditionssalar, bland annat det här fanns på listan med sparförslag som kultur- och fritidsnämnden i Raseborg hade framför sig igår kväll då de möttes i Raseborg. Dagen innan så satt bildningsnämnden också i Raseborg och med en liknande sån här sparlista framför sig. Och där också var det ganska radikala åtgärder som föreslogs för att köra ner kostnaderna. Men idag så ska vi då diskutera vad som riktigt händer med de här inbesparningarna och varför behöver man spara och hur mycket och på vilken tidsram. Jag fick skriva om allting här för att jag hörde att åtminstone en av mina gäster refererade till gårdagens möte i kultur- och den här fritidsnämnden som en revolution. Nu han nappade, han som skrattar här heter Börje Mattsson, Socialdemokraterna. Jag har nämligen 4 kommunala beslutsfattare med mig här och Börje Mattsson är en av dem, socialdemokrater som sagt. Vi börjar med det. Vad hände på ett möte igår kväll?
Det var ett ganska, vad jag nog kan förstå, ganska unikt möte på det sättet att vi hade ju då faktiskt framför oss en lista på liksom massor med anslag och så vidare som skulle tas bort och det där. Och den listan gick då på ungefär 650 000 eller någonting sådant. Och en lista som då också enligt min mening skulle ha betytt en total nedkörning och katastrof för kulturen i Raseborg.
Hur då? Vi lite preciserar, vad är en katastrof i det här?
Vi ska nu säga att där till exempel var av biblioteken så skulle vi ta bort 3 bibliotek. Mm. Eller vi skulle stoppa all motionsverksamhet, konditionssalarna för liksom seniorer. Eller vi skulle stoppa allt stöd till alla föreningar, alltså totalt stoppa stödet såväl idrottsföreningarna som kulturföreningarna och liknande sånt här som skulle vara i döden för en stor del av de här föreningarna och en döden av en väldig mängd av verksamheter och så vidare. Så att vi skulle ha, jag kommer ihåg att jag själv tyckte att det här var ju liksom ungefär Rika Purras våta dröm som vi skulle ha förverkliga här nu i Raseborg. Men det där, vi gjorde inte det. Utan vi på möte mer eller mindre skippade hela listan. Så att av den här sparningarna som krävdes av oss då på som sagt ungefär 650 000 så godkände vi cirka 40 000. Och det betydde inte att vi stoppade någon verksamhet överhuvudtaget. Utan vi minskade på utgifterna på ett par ställen. Och that's it. Och det här var nog, man kan lugnt kalla det, och jag åtminstone kallade det på det sättet, att det var totalt alltså förkastande av statsstyrelsens linje och statsstyrelsens så att säga sparprogram och liksom de här ramarna för ekonomin. Och vi har helt enkelt visat att vi helt enkelt inte godkänner det.
Och det var liksom någorlunda enhälligt mellan alla politiska
partier
här?
Det var mycket enhälligt, alltså vi hade mycket lite röstningar och då kunde vara någon som kunde vara beredd att godkänna någon av de här inbesparingarna, men den personen fick inte ens understöd. Eller sen då så var det någon röstning just om att minska någon summa, inte att liksom ta bort allting, men att vi kanske kunde lite minska den, för vi tyckte att stackars statsstyrelsen, vi skulle inte göra dem helt olyckliga, så de åtminstone har fått lite inbesparingar.
Nu tar vi in lite andra gäster här, nämligen här är en annan också. Petteri, vi fick nu en rapport vad som hände på möte igår när den här nämnden sammanträdde, alltså kultur- och fritidstjänster diskuterades. Petteri Ahoma representerar Samlingspartiet och det där, du sitter igen i bildningsnämnden och dagen innan så hade ni ett möte. Vad hände där?
No, det var ju nästan likadant som Börje här just sa.
Alltså, ni hade också en lång lista?
Lång lista, ja. Vi kastade bort den största delen av det. Det var ju mycket olika saker där, till exempel höjning av kilometergränsen. Att hur långt ifrån ska barnen åka till skolan eller kan använda taxi eller buss. Och så var det till exempel A2 engelska. Att ska man, de skulle föreslå att den skulle rivas bort, att man kan inte börja engelska från 3:e klassen istället från 5:e femman och så vidare på alla möjliga olika saker. Och vi kunde inte acceptera. Det var en liten del som vi sa att okej, det här kan vi gå med på. Men det var till exempel kulturfostran för barn och alltså för barn. Och sen både i lågstadiet och högstadiet och sen i daghemmet och så vidare på allt. Så vi sa nej, det här kan vi gå med på.
Var det också liksom, nu säger du också att ni hade revolution?
No, det har jag inte tänkt. Jag hörde när vi kom hit med Börje att han använde den. Men inte kan man säga att det var revolution, men nu var det ganska... Inte vet jag om var det nu sen så överraskande för tjänstemän, för att den här listan var ju så att det är nu nästan omöjligt att få en sån här politiskt accepterande, heter det så. Förlåt, min dålig svenska, men försöka.
Politisk acceptans.
Acceptans, ja. För nästan alla av det här var de föreslog. Men jag förstår just också att de har ju en vet jag om det är panik, men de har ju fått en sån här sum pengar som den ska dras bort, och de måste ju hitta på någonting.
Men det är lite konstigt det här, för du sitter själv i stadsstyrelsen också. Ja. Så du talar om dem, men du talar om dig själv.
Nu jo, men han sitter så lite
alltså, du skickar ut en lista med sparförslag från styrelsen, och så sitter du i bildningsnämnden och säger att du accepterar inte de här sparförslagen, och skickar du tillbaka.
No, ja, det kan man säga så, men nu är jag mer medveten vad det riktigt gäller om när jag sitter där och hör, och sen kan jag hälsa nämndens, eller skicka nämndens hälsningar till styrelsen, om jag får säga det där. Anita får nu säga om det är olagligt eller inte att jag är där, men,
okay. Men
så. Han är ju lite schizofren, men lyckligtvis hans bättre sida vann.
Han nämnde den där namnet Anita, nu ska jag ta in en just i gången här, för att om jag drar upp en lång litania med namn här, så Anita Westerholm från SFP sitter här med i den här vår diskussion idag också. Och du var tidigare, var du ordförande för stadsstyrelsen. Vad skulle du ha tänkt om nämnderna skulle ha hållit på så här?
Ja, nu är jag vice fullmäktige, så nu sitter jag runt stadsstyrelsens bord.
Ja, men när du första var, hand, du har den här.
Men jag skulle vilja börja med att kanske ändå liksom helt zooma ut att varför sitter vi i den här studion och går den här diskussionen just nu. Om vi ser till Raseborgs ekonomi, vi har för tillfället ett överskott på ungefär 25 miljoner. Så det är inte någon kris som vi befinner oss i. Men samtidigt så vet vi att ekonomiplanen från 2026 till 2028, så den visar liksom underskott varje år, sammanlagt ungefär 13 miljoner. Och det här då från när vi gjorde den förra året. Så att det kan också ändra där. För det som vi behöver nu, liksom alla förstår, dels att vi sitter i samma båt, politiker, tjänsteinnehavare, invånare, att hitta den där liksom vägen framåt, och att kommunen är på inget sätt en egen entitet någonstans, utan vi har liksom, det som händer i samhället påverkar kommunen, både internationellt, nationellt och sen förstås de kommunala besluten. Och nu så dels konjunkturläge, det påverkar sysselsättningen, det påverkar skatteinkomsterna. Sen är det statsandelarna och de beslut som fattas av staten påverkar kommunens ekonomi. Och sen är det förstås liksom driftsekonomin, servicenät, allt det här.
Så jag vill liksom att jag går tillbaka till min fråga i alla fall. Ja. Alltså, om du som stadsstyrelseordförande, vilket du var tidigare, hade skickat ut förslag, och så sitter nämnderna och säger att det här revolutionen, att de skickade till hela skiten tillbaka. Mm. Vad skulle du ha tänkt då?
Ja, nu är jag ju inte stadsstyrelseordförande mera, så nu vill jag inte på det viset tala som det, utan nu har jag en annan roll. Men jag tänker att det är ju stadsstyrelsen som har det övergripande ansvaret, och eftersom vi vet att de här siffrorna är vad de är och de kan vi inte förbise, så behöver vi hitta lösningar. De listor som nu var upp till bordet, de är ju liksom en del av ett anpassningsprogram. Sen behöver servicenätet behandlas, sen behöver liksom andra anpassningar ses till, och stadsstyrelsen behöver se till helheten. Och där så tänker jag att jag förstår att vissa av de här som var på listan, det var jättesvåra beslut, och jag förstår bra nämnderna, men jag förstår också att tjänsteinnehavarna har kommit med de här olika listorna, för att det har varit ett uppdrag att här är ramen som har kommit från stadsstyrelsen, och den är satt igen för att vi ska få ekonomin i balans. Om vi inte på sikt får ekonomin i balans, då är inte heller sen, alltså nu talar jag längre fram, då är inte Raseborg som fattar sina egna beslut, utan då är det andra. Så
du talar om att Raseborg liksom blir en kriskommun.
Och där är vi absolut inte nu, men jag menar att vi behöver ta ansvar för den här ekonomin, att vi får inte nu sätta huvud liksom i sanden och vara så att no, nu har vi förkastat de här och nu går vi vidare, allting är bra. Utan nu behöver vi säga, vad är det vi kan göra? Och det finns ju många olika alternativ. No, nu har nämligen sagt att det här kan vi inte göra. Sen ska nu statsdirektören göra sitt förslag till styrelsen. Och sen ska styrelsen behandla det och sen kommer det till fullmäktige. Och sen ska vi fatta liksom de slutliga besluten när det gäller nästa års budget. Men jag skulle önska att vi kanske lite ännu liksom zoomar ut och sen ser det att vi behöver tillsammans hitta de här lösningarna.
Nu tar vi in gäst nummer 4 som får zooma ut här. Jan Runt från Vänsterförbundet. Och du är första gången alltså invald i det där fullmäktige. Du har varit kritisk, det vet jag, bara sen åtminstone av skriverier på SOME. Och sånt här, alltså, vad tänker du om det? Anita säger att nu är det bara kalla fakta att vi kan inte hålla på hela tiden och liksom göra dålig ekonomi. Och det där nämndarna säger att inte vill godkänna sånt här. Så vad ska vi göra?
Ja, det är en bra fråga. Ja, men jag måste hålla med om det att liksom så där att om man liksom hackar eller blir arg på stadsstyrelsen, så det är ju liksom ingen vits. Det är ju alla våra nära kollegor som sitter där och till och med en i studion sitter där själv. Så inte har man ju suttit där och varit elak. Igår var det faktiskt stadsstyrelsens ordförande som lite skämtsamt sa att han hade någon gång hört någon säga att det är de allra elakaste människorna i en kommun som hamnar i stadsstyrelsen. Men jag tror ju inte själv att
Thomas
det kanske...
Thomas Blomqvist sa så här.
Han sa, alltså, men det var lite skämtsamt och jag tror inte han hade tänkt att jag skulle citera honom i radion sen följande dag. Men det där, med hur som helst, det var en rolig historia och det fick ju en att reflektera mycket över det här. Men det där, det som jag själv just tänker att det är viktigt att komma ihåg att när stadsstyrelsen har gjort det här beslutet så har man, alltså med den här ramen som man då vill uppnå, så har man tänkt på ett visst sätt. Man har tänkt sig kanske att det här hittar man liksom då, man hittar de här inbesparingarna på något sätt som kommer att vara acceptabelt för liksom nämnderna för det första och sen då förstås den liksom befolkningen i Raseborg som vi alla då representerar. Och jag tycker att den här signalen som nu har kommit från de här två nämnderna så är den att det kan nog vara ganska svårt att hitta sådana här acceptabla nedskärningar. Liksom sånt som liksom vanliga människor och då deras representanter i lokalpolitiken kan acceptera och släppa igenom. Så då är det ju nog det att det väcker jättestora frågor om att men vad ska man då göra med hela den här stora ramen? För det som jag också har hört och som jag tycker att är lite synd är det om man börjar säga att nej, men tjänsteinnehavarna, de är nu bara liksom på något vis, de vet inte, de liksom förstår inte. För nu tror jag ju att tjänsteinnehavarna vet vart pengarna går. Så att när de försöker hitta något sätt att skära ner så mycket i deras budget, Så har de nog sökt var det finns. Och det är klart att det kan finnas liksom detaljer där som jag också kan vara av annan åsikt. Att när jag ser den här listan tänker jag att men varför valde de inte det här istället för det här? Men inte skulle jag ändå liksom tänka att men det där andra som de kanske skulle ha lite hellre valt, så skulle jag ha tyckt att men fine, det är bara att köra det igenom. Så det är nog liksom, om jag försöker zooma ut så är det nog den här frågan som jag tänker att kanske vi måste börja fråga oss att finns det faktiskt lätt eller ska vi säga ens acceptabla nedskärnings på det viset liksom åtgärder som vi kan hitta på.
Finns det?
No, det finns det säkert. Jag vill nog ännu bara kommentera en sak, att det ska vi ju poängtera starkt att de här tjänstemännen som gjorde de här listorna, jag kunde se ibland på sociala medier och så vidare, att man liksom skyllde på de här tjänstemännen. Och det får man ju inte göra. För det är tjänstemännen som har fått den här ordern direkt, alltså från stadsstyrelsen, vi ska också säga klart hur det är. Och de har varit tvungna att göra de här listorna. Inte det att de har liksom kunnat söka en väldig mängd alternativ, det stämmer inte. De har varit tvungna att dra ner alldeles fruktansvärda grejer som de bara har varit tvungna att skriva. Det är lite sådär som maffian, att I get you an offer that you can't say nay to. Och det har de inte kunnat göra, de har måste skriva de här listorna. Och pang. Och det där, de har inte gjort av glädje eller någonting. Och vi måste ju också nog vara helt ärliga att de här listorna var ju totalt omöjliga. Och det visste alla. Och det är där som jag nog anser jag att vi som både medborgare och i nämnderna har rätt att kritisera styrelsen. Inte behöver vi nu klappa dem på huvudet. Utan nu är det den här förfarande som har varit fel. Alltså att man har en ekonomisk situation som vi alla vet om och som klart måste lösas. Men det är att man mycket panikartat, mycket snabbt man slår först fram liksom budgetramar, klara ramar där man liksom sätter alla olika delar av staden i samma situation, att det ska lika mycket sparas från allting. Det ansåg vi och det anser jag är helt fel.
Okej, alltså,
vi kan inte ta bort liksom,
det blir en sorts konkurrenssituation.
Det blir en helt konkurrens, och liksom, vi upplevde också, vi ska säga, när vi visste om, som vi understödde helt, att det där bildningsnämnden kvällen före inte hade godkänt alla de här listorna, så då liksom kunde vi säga att jaha, nu är vi borde spara ännu mera för att det ska bli någon balans, vilket vi såklart inte gjorde. Men liksom, vi har satt sig i en sån här situation, och här är det här fåniga sättet, det fel sättet att liksom göra sådana budgetramar som man gör helt automatiskt, så där som någon kamrerar, klung, 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 skriver ner att så här mycket ska ni spara, som sätter, för det satt de här tjänstemännen i en omöjlig situation där de måste skriva den här, de skriver de här inbesparingarna. Och sen det andra, det här att så gjordes fruktansvärt fort. Vi fick de här listorna, de här listorna hade någon vecka på oss att 1, 2, 3 godkänna det här. Det ska man göra på det sättet. Utan vill man som här sägs att det ska med allvar funderas, var står Raseborg, hur ska vi spara, så måste ju ske mycket långsammare, mycket mer noggrant, göra sen verkliga helhetsanalyser och ges möjlighet att liksom faktiskt diskutera. Så att också det som det gäller, vi ska bara säga till sist att det som ju vi var ytterst glada och stolta över vad det att vilken snabb reaktion som kom när människorna äntligen fick se den här listan och vi då hade någon vecka på att besluta oss, så kom det ju på någon dag ungefär 50 organisationer som skrev ihop en adress. Det är fantastiskt. Och olika grupper kom med sina protester som liksom visar att vi har en mycket aktiv liksom medborgarkår i Raseborg som ska vilja reagera. Men ingen har haft tid att ta del i den här processen tidigare. Så den tiden, nu måste vi liksom bromsa ner och nu måste vi göra det här på allvar.
Börje Mattsson, vi är 4 människor.
Ja, sorry. Jag ska hålla käft lite.
Nej, det behöver du inte göra, men lite kortare. Jan Runt bad om ordet och sen det där Anita Westerholm, alla ber om ordet. Ni får ha en fri sån här Raseborg-diskussion, men först jag.
Ja, jag tror nog det är bra att vi har lite ordförande här, för annars kan det bli lite hemskt. Fastän jag försökte liksom vara nu så här snäll med stadsstyrelsen, så vill jag inte vara allt för snäll, för vi vet ju att de är elaka människor. Det har vi hört igår.
Nej, det är inte elaka.
Nej. Men det där, alltså, men det håller jag helt med om, att nu hade haft en sån här viss liksom stämning av att det är så här chockterapi lite, att nu snabbt kommer alla de här listorna med nedkärningar och lite sådär, men nu kör vi det här igenom snabbt bara. Alltså om man tänker på den här veckan så jag menar, jag själv har sprungit på ett par medborgarmöten och sen liksom efter dem, efter alla telefonsamtal, efter dem sen också, så har man läst de här själva listorna på natten och så har man kommenterat det på Facebook någon gång på morgonnatten när jag överdriver. Men alltså ändå att det, liksom, att det har hänt väldigt snabbt inom några dagar. Och när jag tänker på det, att det var någon som sa, någon högre tjänstinnehavare inom staden, som nu har sagt det inofficiellt, så jag nämner inga namn eller sånt här, men den sa att vi ska inte se på det här som nedkärningar, utan som på en strukturomvandling. Och då tänker jag att okej, att det stämmer ju. Det här är ju av den proportionen att det är ju nog en förändring av stadens på något sätt liksom hela väsen. Men då är det att det kan man inte bara fatta beslut om på det här viset, att det kommer liksom plötsligt bara föredragningar till olika nämnder och vi gör en strukturomvandling på det viset. Då är det ju nog så att ska det göras någon strukturomvandling, vilket jag själv till exempel inte är så ivrig på att göra, så då är det ju så att det borde ju då börja på något vis att en sorts helhetsprocess, vad man då först funderar på, att hur vill vi att Raseborg ser ut i framtiden och så vidare.
Jag faktiskt Anita Westerholm bara om ordet, men jag skulle först fråga Petter Jahoma, eftersom han själv satt i då bildningsnämnden och sa att det inte heller. Så det talas om panik här, att man fick en känsla av panik snabbt. Håller du med om det? Hade ni också den känslan?
Nej, nu kom det faktiskt ganska snabbt den här. Och först tänkte vi att kanske vi skickar den här hela saken tillbaka och tar den upp sen på nytt någon gång. Men det finns ju inte riktigt tid när vi ska stänga den här budgeten för nästa år. Alltså det måste vara via styrelsen sen till fullmäktige och allt så vidare. Så det är ju brist om tid här. Men sen vad jag tänkte säga här att det är ju viktigt att vi ska få mer människor att flytta dit till Raseborg i framtiden. Och det är kanske helt fel ställe att börja så enormt spara i alltså bildningen eller kultur. Att kanske vi kan hitta på någon annanstans, till exempel investeringsbudget eller sen när vi gör den där service network beslutar om det, att hur det ser ut, att om därifrån vi kan spara några pengar och sen hålla kvar den här läge som vi nu bjuder dessa skol- och kultursaker.
Jag tänker att man skulle kunna, eller jag börjar kring det här med panik, inte panik. Jag uppfattar inte att det är en panik om man liksom ser det ur den synvinkeln att vi är på ingen vis ensamma att vara i det här läget. Det är jättemånga kommuner som har precis samma diskussion och det handlar om den här stora bilden och kommunernas ekonomi. Och även kommuner som växer i antalet invånare behöver också fundera på de här frågorna, för samtidigt vet vi hur demografin ser ut. Och om man också ser till hur budgetprocessen ser ut, så är det som så inte panik, utan först görs ju ramarna och de görs ju för att vi ska de har gjorts med den utgångspunkten att vi behöver hålla ekonomin balanserad. Och det är ju också kommunallagen och förbinder oss till att man får inte göra underskott på underskott på underskott liksom, och hamna på minus. Nu har vi ett överskott, det ska vi komma ihåg. Där också att det inte finns den där paniken. Nå, ramarna görs, sen ska nämnderna göra sina förslag och inom ramarna, och då är man ju liksom från statsstyrelsens sida och ber om att komma med förslag, göra de här konsekvensutredningarna och liksom att man får den där helhetsbilden till styrelsen. Sen gör statsdirektören sitt förslag och sen behandlar styrelsen det och sen behandlar fullmäktige det. Så här finns ju väldigt liksom nog ändå tid att fundera på det sen. Men jo, jag kan liksom förstå upplevelsen att när den här listan dimper ner, men om man sen ser den här hela bilden och vet hur ekonomin är, vilket inte kan komma som en överraskning för någon, för det gäller hela liksom fältet i Finland, och vi har diskuterat det här och den här processen har startat redan tidigare, så den här liksom panikdiskussionen, så det skulle jag inte vilja gå in i. Och jag kan också förstå att från kommuninvånares syn, när man inte har varit lika involverad i det här eller haft aftonskolor. Så då kan du också säga, och jag tycker att det är jättesunt och bra att fältet är jätteaktiv och det är så det ska vara och vi ska gå den här diskussionen. Men jag tror att vi behöver gå den mera på det att okej, nu har vi det här, saker vi inte vill göra. Vad är det vi kan göra? För vi vet att vi måste göra någonting.
Jag kan säga det att när Svenska Yle har skrivit om det här så kommer det mycket kommentarer in på efter artiklarna. Och en av dem som kom fram, alltså det blir ju lite så här beska ordalag ofta, fast jag vet att man går igenom de här kommentarsfälten ganska noga. En som studsar upp där hela tiden är till exempel att jo, nu fanns det pengar att syffla på en fotbollsplan mitt i Eken. Den kom ju hela tiden där. Att då talar vi ju då om Ekenäs, eller ska vi säga Raseborgs, borde jag väl säga, stolthet, EIF som behövde en fotbollsarena som uppfyllde kraven som den här Veikkausliga, alltså tipsligan, alltså ställde. Och det här är något sånt som folk inte förstår. Att varför? Jag för en folkets talan här.
Det är bra att du för folkets talan. Vi försöker ju också göra det, för vi på något vis ändå har valt att vara representanter.
Ja, vi gjorde det nog igår.
Ja, det är bra.
Men gör vi det nu också?
Vi måste försöka vara mera folkliga helt enkelt. Liksom, nu kör vi på med den här folkliga linjen. Men det där, bra att prata i mun på varandra. Vi måste försöka mera sånt. Men det där, nej, jag måste svara på det här med panik. Vi har ju varit väldigt lugna och beskedliga, tycker jag. Det tycker jag nog har varit.
Men
det var jag menade liksom,
vi hade ingen panik igår.
Det
är stadens ledning som har uppfört sig panikartat. Nej. Vi hade hemskt isigt. Vi åt smörgåsar och vi drack kaffe. Fy att vi använde pengar till det där. Och
det borde du inte ha berättat.
Mycket bra, utan noll som helst panik.
Nej, det var bra. Ja. Och smörgåsarna var kanske medhämtade med egen budget.
Jag ska inte ljuga.
Nej, det var det inte. Men det här hur som helst, nu ska vi inte gå in på det, för det är nu så små summor. Men det där, men alltså, om vi återgår till de här liksom, mera kanske då, vad ska vi säga, saker. sakfrågorna. Så jo, det här med konsekvensbedömning, det var ju någonting som vi då upplevde att det behövs liksom mer av. Och nu fanns det ju nämnt i de här listorna. Och det var ju ganska på något sätt dramatisk läsning, den här vad ska vi säga, konsekvensbedömningen. För det sa ju rakt ut. Exakt, att, liksom, att seniorer ute då i byarna, så de skulle nog få väldigt svårt att syssla med motion, för det skulle inte finnas någon gymnastiksal och så vidare. Och där får ju nog också tankarna till ett problem som är det här nu när kommunen och välfärdsområdet är så skilda från varandra. Mm. För att det här blir ju sen det där att liksom man skyfflar över då sen fysiskt, psykiskt också antagligen illamående som då sen kommer att måste tas om hand på välfärdsområdets sida ifall seniorer till exempel inte får röra på sig, eller liksom inte har möjlighet att röra på sig tillräckligt och så vidare. Men det där med någonting annat som jag nog reagerar på, om man ser mera på liksom innehållet, liksom det detaljerade innehållet i de här förslagen, så var det kändes nog som att de här småbyarna Svartå, Tenala, också Pujo, Bromarv som skulle då bli av med bibliotek, att de drabbades på något sätt i proportion till vad de har för service. Så kändes det som att de nog drabbades mera än de här centralorterna. Och där fanns det en känsla av att det fanns liksom att det finns liksom då en strategi där bakom, eller liksom en tanke om hur Raseborg ska se ut, som vi inte har kommit överens om någonstans gemensamt. För tvärtom finns det ju en sån här framtidsbild 2050, var de här centrum som Tenala, Svartå, att de är omnämnda som ställen var det ska finnas service.
Låt oss ta en titt på det här lite. Petter Jahoma, alltså här nämndes just det här. Jag vet, du är bosatt i Karis.
Ja.
Det är också Börje Mattsson. Du har just flyttat, du Jan, runt till Karis. Vad håller du hus nu för tiden?
Raseborg är Ekenäs.
Ja, Ekenäs, ja. Precis, men alltså det finns en viss sån här knutpatriotism nog att trots att det har gått många år sedan kommunsammanslagningen, så hör jag få människor kalla sig för raseborgare. De flesta berättar ändå att de bor i Karis eller Ekenäs eller Tenala eller någonting sånt här.
Kanske det här är liksom en generationsfråga. Lite.
Det kan hända. Men jag tänker på Petter Jahoma som inte nu, alltså du har ändå bott där ganska länge nu. Men,
3 år.
Ja, vad tänker du om, vad tänker du om det här att man ska 3 år?
Nej, ja, alltså jag bodde här i Helsingfors 33 år.
Ja, det gjorde
år,
men du, men du är ju hemma.
Skola.
Ja, det gjorde du, precis. Ja. Så vi räknar ihop det.
Ja.
Men alltså, vad tänker du om det här att den här knutpatriotismen nog frodas? Och det som Jan Runt här säger, att någon glömmer man gladeligen sen bort de där Bromarv och Tenala och de bygderna. Men där kan man ju stänga en bibliotek.
Jag gick min skola, grundskola och gymnasie i Karis, och nu var det bara Karis då den tiden, och då var det ju Karis mot Ekenäs med allt sånt där. Men nu tror jag att vi alltså i politiker åtminstone tycker mer om hela Raseborg och kommunen och håller på att alla har likadant där och lika bra. Men sen var du kom på med den där idrottsinvesteringarna, det skulle jag nu säga om att kanske Raseborg är lite sån här idrottsgalet kommun. Att det är ju den här gröna vita som sparkar boll och sen är den här röda vita som kastar boll. Det är skillnad mellan Karis och Ekenäs. Vi satsar ganska enormt mycket på den där nivån, alltså branschen. Att kanske lite för mycket, att det blir ju nu konstgräsplanen där i Västerby. Och sen blir det stor renovering i Karis idrottsplan. Och det är bra att de renoveras och byggas, men jag skulle säga, fast jag idrottsgalen mig själv, att kanske det är lite för mycket som vi investerar som bäst i det. Förstås, de gör ju bra ungdomsarbete och så vidare, har många medlemmar och så vidare bortåt, men kanske man måste lite här emellan tänka om kultur. Det är inte väl alla som vill kasta spjuten. De kanske vill bli en ballerina eller sjunga eller spela fiol som jag gjorde. Jag hamnade ju gå till musikinstitutet i Luleå denna tiden. För det var inte ju en musikinstitut denna tiden i Karis, varken i Raseborgs trakten.
Alltså jag tog upp det här, förlåt, du får riktigt. Jag säger att jag tog upp det här just därför, för att det är olika intressen mot varandra. Ni alla här sa att de här listorna var dåliga, men sen kommer det fram också bland annat av det som nu Anita Westerholm här sa tidigare, att då måste man komma med egna förslag att vad ska man kunna göra istället. Och här öppnar nu Petter Jahoma lite det här, att vart pengarna.
Ja, min mening var inte heller, jag skulle inte heller omfatta allting som har varit på de här sparlistorna överhuvudtaget, men jag tycker att vi behöver vara benägna att se den där, för vi behöver se helheten. Men jag viftar livligt här när det kommer till liksom den här indelningen, för vi är en kommun och jag tycker att som förtroendevald så har man ett ansvar att ta för hela kommunen. Sen är det jättefint att alla invånare, eller liksom många, en del tar till hela kommunen och en del ser närmare på var man bor. Och det får man göra, och det är jättebra.
Den där listan som de hade, så där var ju uttryckligen just i glesbygd, alltså där var, längre ut som det skulle stängas alltså konditionssalar och bibliotek och sånt.
Så är det, och sen på bildningen så förstås, där är det flera elever som sen är i centrumorter, och de nedkärningarna skulle ju också liksom, alltså det drabbar hela kommunen, men nu uppfattar jag ju att vår det där slutresultatet ska ju vara ett rättvist för hela kommunen, och det behöver man se till, och därför så har vissa beslut också fattats i nämnden att man går inte med på att göra sånt, men vi behöver ju kunna se till hela, men nu jag har alltså inte sagt att man ska gå och göra det som är på de här listorna. Nej. Men vi behöver kunna göra någonting. Sen när det kommer till investeringarna, som vi inte ska blanda ihop med driftsbudget är en sak, investeringar är en annan. Det syns ju i att vi behöver ha lån, och på det är det räntor, och de har blivit högre än vad de har varit tidigare, och att vi har en investeringsskuld. Och det är ju också en av de saker varför vi behöver få vår ekonomi i balans, för vi vet att vi samtidigt behöver investera väldigt mycket nu, för vi behöver satsa på skolor till exempel, och vi har satsat nu på idrott, men det har vi också satsat på kulturen. Det har kommit ett nytt jättefint kulturhus i Karis Fokus, vi har Schappe i Ekenäs, vi har alltså utvecklat den biten, så då var det helt naturligt att också satsa på idrott. Och där har vi också försökt hitta att det är olika. En större gymnastiksal i Karis främjar innebandy, handboll, alltså olika grenar. Sen har det varit de här gräsplanerna, fotboll, men också närliggande skolor. Sen är det centrumplanen i Karis, friidrott. Alltså, nu är det ju hela tiden, och finns en tanke om att man vill göra det så rättvist som möjligt. Sen är det svårt att det blir exakt millimeter rättvist, och därför fortsätter vi ju hela tiden att utveckla kommunen. Och det ska vi ju också fortsätta med nu. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi klarar av som förtroendevalda och som hela liksom lokalsamhälle att hålla lite flera bollar i luften samtidigt. Mm. Vi ska dels möjliggöra tillväxt, och vi har haft jättegoda nyheter. Den här veckan var det här datacentret i Beljars, och vi ska fortsätta öka inkomster med till exempel solkraftsparker. Det skulle ge skatteinkomster, alltså göra sådana saker, men så behöver vi också göra de här anpassningarna.
Nu rasar vi iväg långt.
Det finns så mycket i den här diskussionen. Det är stort.
Vi måste hålla oss till en sak i gången, och nu det där så kultur.
Jo, alltså det är alldeles kort och ännu bara som kommentar att vi är ju alla eniga om att det är självklart att när man gör upp planer och budget för Raseborg så bör vi se på helheterna. Men det är där som jag bara till sist ännu liksom i det här fallet vill säga att där tycker man inte har gjort det på rätt sätt, för att nu har helheten gjort så att man kär liksom lika mycket från allting. Då betyder det ju inte att du har prefererat vad det är viktigt och vad det inte är viktigt för Raseborg. Och det är den diskussionen som vi nu måste kunna föra. På det sättet så tycker jag det är ohyggligt bra att de här nämnderna helt enkelt ungefär slängt de här listorna tillbaka. För nu måste funderas. Vad är viktigt? Vad vi prefererar? Och det är den diskussionen. Och sen liksom utgående från den så tror jag nog att alla är helt medvetna om, alla är helt beredda att spara. Men det måste ske utgående från en helhetsstrategi. Och det är det som nu måste skapa. Och sen bara ännu till sist med det här, vi ska då dessutom just komma ihåg att vi talar här om att vi är från Karis och vi är från Ekenäs och hit och dit. Raseborg är en stad av många olika orter, och det gör också att planeringen i Raseborg är annorlunda än egentligen på något annat ställe. Vi måste komma ihåg att vi ska planera för alla dessa orter och inte bara för centraler. Och här till exempel var det ju faktiskt i de planerna, inte minst för kulturen, att det slås ytterst hårt mot dessa orter. Och det enda som skulle kunna liksom ha fått bevara någonting skulle vara ungefär Ekenäs och Karis. Och resten skulle nog ha fått titta på fåglarna.
Det var det jag hänvisade till här, att ja. Den listan såg ut att drabba just den här. Det är bara båda om ordet, Petter.
Jag tycker det där är just en jätteviktig poäng, att om man tittar på kartan så Raseborg är ju nästan som ett landskap, alltså det är ju bara så stort, och den här geografin gör ju det att det är lite dyrt på sätt och vis att uppehålla det, för det är som att man skulle uppehålla flera små orter, och om man tittar på sådana saker som till exempel skatteprocenter, så då ser ser man ofta att det är sådana små landsorter, så de är dyrare att uppehålla för att det finns liksom mindre människor per då liksom enhet som kan sätta pengar på det. Och det där, om vi nu ska, jag vet inte om vi ska börja öppna upp den diskussionen, den kan ju vara tung, men det där, själv tycker jag ju, jag är ju från Vänsterförbundet, så jag tycker att det är ett sätt att man sköter sådana situationer, att man sätter mera pengar i den gemensamma potten, för att annars blir alla lidande.
Talar de om att höja skatten?
Tyvärr, och jag vet att det här är en het potatis i Raseborg eftersom vår skatteprocent är redan hög jämfört med andra. Men det är bara så att om man tittar på de absoluta skattepengarna som kommer in, så är det mindre än per person än i grannkommuner.
Vad menar du med absolut?
Alltså det vill säga på euron. Alltså om man tittar på euron som kommer in per person, så är det mindre än i grannkommunerna. Och då är det bara så där att om vi försöker liksom koka soppa på en spik, så blir det liksom spiksoppa. Och är det vi vill ha? Inte säga att det blir spiksoppa. Det är jättefint i Raseborg. Alla ska flytta dit.
Ja. Men till exempel i fastighetsskatten, där har vi nu råd att lite kanske höja den, för att den är det inte lägsta.
Vi har låga, ja. Och det har ju också varit förstås för att uppmuntra att flytta till Raseborg. Ja. När det kommer till inkomstskattesatsen, så den ligger ju nu på 9,3. Och personligen så ser jag inte att där finns något utrymme att höja den. Det behöver vi också nu vara ändå ärliga i, att när vi ser på den här liksom ekonomiplanen och på hur den ser ut, så om vi ska lösa det här med skattehöjningar, så det är nog och syns ganska sen tydligt att de här, du har några beräkningar haft 4 euro, men det var väl för 700 000.
Det var för 700 000.
Nu talar vi här om att det är 13 miljoner ungefär på,
jo, men
på
inte de här per år.
Inte per år, men på 3 år. Så jag ser inte att det är ett alternativ, men att här, man får ju ha olika åsikter, och det är bra att de förs fram.
Nu tar vi lite snabba repliker här om det här som Anita Westerholm just har. Du, Jan Runt först.
Jag tycker bara att vi måste vara vuxna i den här frågan och inse att nu behöver vi få lite mera skatteinkomster också. Men fastighetsskatten är förstås en sak som är jättebra. Mm. Sen måste jag säga själv att det där jag som nu då har flyttat mina papper till Raseborg, så jo, nu var jag ju medveten om att okej, skatteprocenten är högre här än i Helsingfors, vad jag då var skriven tidigare. Men inte var det som vägde hemskt hårt. Det som vägde för mig var det att okej, dels att jag ville flytta liksom sådär lite bort från storstan, och då fanns det ju olika alternativ, liksom det fanns Ing och det fanns Sjunde. Det som lockade så jättemycket med Raseborg var det att det ett ställe var det, jag tyckte att det fanns just liksom allt. Det fanns kulturliv och det fanns
det
liksom...
Finns.
Ja, så jag menar då när jag flyttade, det finns ännu. Men jag menar just det att Raseborgs stora sån här, liksom, vad ska vi säga, fördel, jag hittar inte riktigt rätt ord, men att liksom när du försöker locka människor, så är det att det finns liksom det här på något sätt på samma gång lite liksom stadsaktiga livet, fastän det också är landsbygd. Och tyvärr är det ju då det att det här kostar liksom lite. Men det där, ja.
Börje Mattsson.
Det här är just en del av de preferenser som vi liksom måste diskutera. Mm. Inte vill jag tala för eller emot liksom en skattehöjning. Men det måste också funderas att vi måste kunna se på helheten, ekonomin. Var kan vi spara och vad lönar sig? Och då har vi igen samma det här med konsekvenserna av kultur och liknande. Vi vet att kultur hämtar också pengar. Och tar man livet av kultur, så förlorar du med all trolighet mycket mera pengar på lång sikt. Och det här är sånt som måste avgöras och funderas i förväg och göra en helhet. Och det är det här som vi nu liksom, jag hoppas just att det här som vi nu sänder, att nu kan vi sätta lite på bromsen och nu måste vi komma ner till en verklig helhetsdiskussion där också medborgarna får delta. Och medborgarna har visat idag och igår och så vidare hur de är mycket engagerade, och det ska vi vara förbannat stolta över.
Vad är inte viktigt i Karis? Ni har alla pratat om att det här är viktigt. Och det, vad är inte viktigt? Eller i Karis, förlåt, i Raseborg. Nu börjar jag själv bli, fast jag inte har något bandit. No, i alla fall,
alltså, NATO-trupperna.
NATO-trupper finns det väl inte?
Ja, det kommer.
Inte i Karis. Ja. Nej, inte. Ja, men i Raseborg finns det. Mera kommer det.
Hjälp, alltså helt seriöst.
Det är helt seriöst.
Jo.
Okej.
Okay. De börjar komma nu.
Ja, men sparar ni pengar på att säga?
No, åtminstone.
De tar utrymmen.
Ska vi svara på din fråga?
Den
rundan skulle jag gärna ha. Alltså, vad är inte viktigt? Vad skulle ni personligen tänka att okej, det här skulle vi kunna spara? Ingen vill spara i kulturen, ingen vill spara i bildningen.
Ingen brukar väl vilja spara överhuvudtaget, utan man vill ju hellre liksom sätta till pengar. Överlag är det mycket lättare att göra det. Men om man behöver anpassa, och du ska också komma ihåg att det kan vara att till och med att de facto eurorna ökar, men sen är det ju all inflation och så vidare. Så, noja. Men jag tänker att det handlar om nog att se på hela helheten. Jag tycker vi behöver titta på
service.
För mig är det att titta till exempel på servicenätet. Vi vet att elevantalet minskar. Okay. Och vi vet att Viraseborg har ett väldigt brett servicenät när det kommer till skolor till exempel. Och det här behöver vi titta på, för det kan inte vara så att elevantalet sjunker med 20% men skolorna liksom står bra. Kvar. Exempel, men det handlar ju också om att titta på...
Tiden tar slut.
Jag vet, men det är organisationsförändring. Ja. Alltså, det är ju alla delar. Att vi ska inte få enkla frågor som är svåra.
Ja, men vi måste lite när tiden börjar. Alltså, Jan Runt, om du skulle säga att vad är det som ni skulle kunna spara på? Du vill inte heller spara på kultur och utbud och bildning och sånt, om jag läste rätt mellan raderna här. Vad skulle du vilja spara på?
Vad jag skulle vilja spara? Det är ju klart, det är ju inte alls någon jätterolig fråga. För det första så tänker jag mig kanske liksom att, nu ska jag inte säga vad jag inte vill, men liksom inte att stänga liksom helt ner någon verksamhet. I så fall då liksom att hyvla ner då lite så att det ändå liksom finns kvar någonting som är bra. Stöd till uppehåll av privata vägar. Det kan vara någonting som det där vi nu kan spara på, för tyvärr är det nu så där att kanske man måste liksom då betala själv för att man har den där privata vägen. Inte det roligt, jag har själv en privat väg som jag bor vid. Så det kan jag nämna som ett.
Okej.
Okay. Jag har nog talat om investeringar och jag har också till lust och leda fått höra att det liksom inte hjälper, men det är ju självklart att om man inte förverkliga vissa investeringar, så visst 17 sparar man pengar. Mm. Och jag tror nog att vad gäller liksom just gator och en del byggnader, där finns väldiga, och sparar du där så sparar du snabbt flera miljoner. När vi körde hit från Karis idag, så körde vi på en gata som snart ska liksom göras till en boulevard, och man hackar ner alla träd och man ska göra gatan kanske en halv meter bredare eller någonting sånt där, för det är som väldig trafikstockning. Det kom väl en bil emot oss när vi körde. Dylika saker kan man säkert lite vänta med och spara. Skulle vi spara på den gatan, så skulle troligtvis hela kulturbudgeten gå igenom. Men det här är saker som vi nog kan spara. Man kan inte påstå att investeringarna inte är inbesparingar om man inte gör dem.
Du får grimasera hur mycket du vill, Anita
Westerholm.
Petteri Ahoma måste också få svara på den här frågan. Att du är egentligen var du lite inne på det tidigare, men vad skulle du ta?
Jag kanske också bredvid den där gatan ska det bli en ny cykelväg igen. Jag tycker vi har tillräckligt med cykelvägar i Raseborg redan nu.
Ja, men det är ju kiva att man har två stycken.
Jo, parallellt med varandra 30 meter mellan. Men det kanske var ett par med, så kanske jag skulle hellre använda 11 miljoner än 17 miljoner för att renovera en högstadieskola i Raseborg.
Och det är möjligt, menar du?
Vi får nu se hur det blir.
Vi får inte blanda driftsbudget och investeringsbudget på det här sättet.
Men det är pengar ändå.
Nej, på det här sättet, men visst är det inbesparingar. Det här,
vi har att fortsätta diskutera.
Jag visste att det skulle gå så här med västnylänningar i studion. Jag visste det. Jan Runt, kort.
Nej, jag skulle bara egentligen ropa ut, men tänkte jag isint ropa ut, men alltså just det här att åtminstone åt mig så hade förklarats att man kan inte ta ett så vattentätt skott mellan investeringar.
Det finns ett klart samband, men vi löser inte den här ekonomiplanen som ser ut som den gör med att göra den här biten.
Men vi har ingen kris, vi har ingen kris just nu. Därför har vi tid att fundera på det här.
Jag tror jag behöver samtala det här programmet så att vi fejdar ut.
Vi har skickat nu ett mycket bra
Anita Westerholm från SFP, Petter Jahoma från Samlingspartiet, Jan Runt från Vänsterförbundet och Börje Mattsson från Socialdemokraterna. Så här går det till i Raseborg. Jag är västnylänning och pratar. Mitt namn är Bettina Sågbom.
Det är trevligt, och slaget återkommer
på måndag. Hej!